Jag ska predika idag om en... Jag är lite särskilt förtjust i en del av doldisarna i bibeltexterna. Och idag skulle jag vilja predika om lärjungen Andreas. Vi har ju ett tema i helgen som du redan har hört Ea berätta om, som handlar om att göra plats. Och jag skulle vilja liksom slå an någonting idag som handlar om att göra plats för den som ännu inte känner Jesus. Och då vill jag säga direkt, det tror jag du har hört i den här gudstjänsten redan, att vi inte nödvändigtvis utgår ifrån att alla här inne gör det och att det där är någon annanstans. Utan jag hoppas och ber att du finns med i gudstjänsten, kanske här i rummet eller på webben, och anar en inbjudan i dagens predikan. Först, Jesus är ju inte ensam om att ha lärjungar. En judisk lärare eller en judisk rabbin omger sig ofta med människor som liksom tar rygg på denne, som tränas för tjänst eller slår följe och lyssnar till förkunnelsen och undervisningen av olika skäl. Och strax före Jesu inträde i offentligheten så träder en mycket, mycket märklig gestalt fram. På många sätt är han Gamla testamentets sista profet. Han heter Johannes. Han samlar människor i Jordan eller vid Jordanfloden. Och en av hans lärjungar heter Andreas. Vi ska stanna inför den här doldelsen nu då och läser det från första kapitlet i Johannes evangeliet från vers 35. Så står det så här: nästa dag stod Johannes där igen, alltså Johannes döparen är det vi pratar om nu då, med två av sina lärjungar. När Jesus kom gående, då såg Johannes på honom och sa: där är Guds lamm. De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Jesus vände sig om, och då han såg att de följde honom frågade han vad de ville. De svarade: rabbi, det betyder mästare, var bor du? Han svarade: följ med och se. De gick med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Det var sent på eftermiddagen. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört Johannes ord och följt med Jesus. Han träffade först sin bror Simon och sa till honom: vi har funnit Messias. Det betyder Kristus. Han tog med honom till Jesus. Jesus såg på Simon och sa: du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas. Det betyder Petrus. Johannes två lärjungar följer nyfiket efter Jesus och så ställer de en fråga. Jag tänker osökt hur Nya testamentets berättelse här i Johannes evangeliet inleds med en fråga, och hur det väldigt tidigt i Gamla testamentet också finns en fråga. I Edens lustgård så gömmer sig människorna när Gud kommer vandrande i kvällsbrisen, och Gud frågar Adam: var är du? Och här i inledningen av Johannes evangeliet kommer Gud i mänsklig gestalt. Det är Jesus, snickarsonen från Nasaret, och så ställer han en fråga till dem: vad vill ni? Vem söker ni? Och så blir det inledningen på det verkligt nya livet för Andreas och för hans kompis. Vi vet ju inte vem den andra är, det är lite så här, det är bara två, kunde inte bara berätta vad båda hette, konstigt. Sannolikt kanske Johannes själv, han spelar hela tiden ner sin egen roll. Vi har förhållandevis få texter som talar om Andreas. Han finns med några gånger i evangelierna. Han hör ju förvisso till de 12 till Jesu innersta krets. Men i apostlagärningarna så nämns han endast i inledningen precis. Och sen är det som att han liksom simmar ut ur bild, kan man säga. Jag vill stanna vid några saker som jag tycker är lite intressanta kring det här med Andreas. Och möjligen känner du igen dig i något av det där. Först måste vi ju säga något om det där med att han är brorsa till Simon Petrus. Hur var det egentligen? Jag vet inte vad du har för liksom relation till dina syskon. Men Simon Petrus är ju en skapligt dominant kille. Han tar allt syre i alla rum. Han hörs mest, han syns mest, han agerar mest. Kanske är det så att Andreas åtminstone vid ett par tillfällen kommer att ångra det som hände i den här texten, nämligen att han har introducerat Petrus och Jesus för varann. Det blir rätt krångligt bitvis. Vad mycket plats Petrus tar. Det är Petrus som går på vatten, inte Andreas. Det är Petrus och ett par till som är uppe på härlighetens berg vid ett tillfälle, inte Andreas. Det är Petrus som på djupet är med om detta liksom, nådens verk när han har förnekat och sörjt och sedan upprättats vid den där promenaden på stranden när Jesus möter honom. Det är inte Andreas. Det är Petrus som kliver fram på pingstdagen framför alla troende och predikar så att 3000 människor kommer till tro och blir döpta. Andreas nämns inte. Vi har heller ingen predikan bevarad från Andreas. Så hur navigerar den doldis i allt det här då? Då måste man säga att i ärlighetens namn att vi inte känner honom så väl. Och jag sa till Ea här i veckan, man hoppas ju att Andreas skulle känna igen sig i dagens predikan. Så vi inte liksom bara hittar på. Men jag tycker man ser några saker som jag liksom kan hävda ändå. Och det blir en klassisk trepunktspredikan nu. För det första då, Andreas hittar sin grej. Och försöker inte göra som sin brorsa. Ska man fixa och vara Petrus brorsa så måste man helt enkelt hitta sin egen grej. Och inget tyder på att Andreas liksom paralyseras eller får kramp av att leva i sin brors skugga. Utan han hittar sin alldeles egna ton. Vi kommer till vad det är. Han har den på sätt och vis redan från början visade det så här. Men vi kommer tillbaka till det. Jag kan väldigt ofta höra människor kämpa rätt rejält med sitt, vad vi kallar det, andliga självförtroende. Jag är inte så påläst, jag har ingen saftig berättelse om en massa under och blixtar och dunder och grejer. Jag kan inte svara på de svåraste frågorna och liksom reda ut en massa knöliga texter i både gamla och nya testamentet. Jag vinner aldrig en debatt. Vad gör man då i svensk frikyrka? Om man inte debatterar väl, inte sjunger altstämma, inte gillar fika och inte ens är bra på innebandy. Och tar man vägen? Man tar rygg på Andreas som hittar sin grej, som hittar sin ton och som gör någonting med det som Gud har lagt i hans händer. Och då kommer vi till det. Själva huvudpoängen idag då. Gång på gång i texterna om Andreas, de är ju då som sagt inte är supermånga, så bjuder han in till mötet med Jesus. Det är vad han gör. Han håller inga predikningar, han debatterar inte, han grejar inte, han krånglar inte, han teoretiserar inte. Han bara kopplar ihop folk med Jesus. Och det är inte så bara. Det är ganska, visar sig ganska avgörande. Vid flera tillfällen kommer Andreas i kontakt med människor. Det är både släktingar och det är vänner, men det är också okända människor. Och så verkar hans alldeles särskilda gåva vara att leda dem till Jesus. Han tar dem vid handen och säger, men vänta nu, kom här ska du se. Och så sätter han dem i närkontakt med mannen från Nasaret. Vi tar ett exempel, Johannes evangeliet igen. Nu är vi i kapitel 12. Där läser vi från vers 20 så här. Bland de som kommit upp till högtiden för att tillbe Gud fanns några greker. De sökte upp Filippos, han som var från Betsaida i Galileen, och sa: Herre, vi vill gärna se Jesus. Filippos gick och talade om det för Andreas, och Andreas gick och talade om det för Jesus. Grekerna, är ni med på det här? Det är ganska anmärkningsvärt att grekerna kommer och frågar efter Jesus. Jesus rör sig ju i en väldigt judisk kontext vid det här laget. Och så kommer greker, alltså icke-judar, det som man i Bibeln beskriver som hedningar. Och så närmar de sig Filippos. Det är nog ingen tillfällighet. Han är en av få lärjungar med ett grekiskt namn. De testar med honom. Och så frågar de Filippos, kan du sätta oss i kontakt med Jesus? Vad gör Filippos då? Han tänker, jag behöver nog prata med Andreas, för han vet hur man gör det. Och så är det som att, ser du hur de här dominobrickorna liksom ramlar i kull? Hur den längtande grekerna här snackar med Filippo, som snackar med Andreas, som sätter dem i kontakt med Jesus. Ingen av dem vinner någon debatt. Ingen av dem skriver ett enda ord på Facebook. Utan det är som att, men vänta nu Andreas, du kan det här. Kom igen, sätt de här människorna i kontakt med Jesus. Vi läser inte vidare den här texten. Jesus krånglar till det här lite kan man säga. Men det är en annan predikan. Det tredje och sista ska jag säga, det är att Andreas verkar så avspänd i det här. Han litar på att bra grejer händer i mötet med Jesus. Och om jag fick bli lite personlig med dig, så har det nog varit en ganska långsam upptäckt för mig. Att vara väldigt trygg med att jag inte behöver ta ansvar för det här mötet. Att jag inte behöver ta ansvar för Gud. Tänk om det händer något konstigt. Tänk om människor inte hör när de ber till honom. Tänk om det inte händer något. Ja, men det där upptog min tid rätt mycket när jag var 25. Men jag känner mig ganska trygg idag och tycker att jag hittar gott stöd här. Jag får hjälp av Andreas. Ja, men sätt människor i kontakt med Jesus och se vad som händer. Han får ta ansvar för det mötet. Det är som att Jesus får ta hand om resten. Kontakten etableras liksom. Och det finns något väldigt befriande i det här. Det är som att axlarna sjunker lite. Det handlar inte så mycket om mina mer eller mindre smarta svar. Anden verkar i människor, i mötena, om vi bara vågar bjuda till det mötet. Nu handlar ju vår serie om att göra plats, och då menar vi ju på alla möjliga sätt. Igår var vi inne på andra aspekter av det, men idag vill vi ju stanna just inför det här. Att göra plats för den som ännu inte har mött Jesus. Och ett sånt sätt skulle kunna vara det här just att bjuda med någon och sätta någon i närkontakt med det vi är med om idag. Att häng med mig på en gudstjänst. Och så, jag fattar lite vad som händer. Jag har också varit med om det där. Tänk om de gör något knäppt. Jag vet vad som händer när man har bjudit med någon. Man sitter och tittar med helt andra ögon på det som händer i gudstjänst. Bara, nej, vad händer nu? Så här, oj, vad konstigt. Oj, vad internt. Jag fattar allt det. Men våga tro att Gud i sin vishet rör vi människor i det mötet. Jag tycker mig ha varit med om det ganska många gånger. Att det händer faktiskt. Även om allt inte är sådär superdesignat i en gudstjänst för den som kommer att prova på. Vi drar inte Gud in i världen eller in i mötena med honom. Är ni med på det? Vi släpar inte runt på Gud och bara, snälla, kan inte du dyka upp här? Han är redan på plats, rör vi människor, och vi får vara med i det ganska intrikata spelet, liksom, eller väven, när människor gör erfarenheter av en helig Gud. Vi måste våga lita på att det händer. Han är redan och färde, och ibland använder han oss för att sätta sig i kontakt med människor. Gud verkar hela tiden. Och mitt jobb är att ställa mig i vägen för det i så liten utsträckning som möjligt. Mm. Det där med att göra plats, det är ju lite, det är inte alltid så enkelt. Men man kan också leva med någon slags idé om att ju mer plats vi gör, desto tunnare blir det. Jag vet inte hur många gånger jag har hört genom åren som pastor att man säger något i stil med, ja, men det är nog säkrast att vi jobbar lite på våra egna relationer först, så kanske vi sen kan göra plats för den som längtar efter Jesus. Och tänk att det påminner lite om när vi har två barn som nu är, en är över 30 och en är strax under 30. Och när våran dotter fanns och vi väntade vårt andra barn, så vi, jag vet inte om du som har barn känner igen det där, men man kan ju tänka så här, kommer kärleken att räcka? Hur blir det nu? Det är svårt att tänka sig att man skulle kunna liksom ha allt det, all den värmen och fokuset och intresset för den här lilla människan kunna delas med fler. Känner ni igen det, ni som är föräldrar? Man kan ha grunnat lite på det. Och sen blir man tvåbarn, i vårt fall tvåbarnsförälder, kommer det en liten pojke där. Och det är inget problem. För det är något konstigt med kärlek. Den breds inte ut så att den blir tunnare. Utan det händer något annat där som gör att den blir rikare. Jag tänker att vi kan bära runt på det där lite i huvudet, lite till mans. Ja, men är vi inte, jag hörde en gång, inte här i den här kyrkan, men i ett annat sammanhang, någon som sa så här. Åh, vad ni tjatar om att vi ska liksom göra plats för någon mer och finnas för den som ännu inte är här. Jag fattar ingenting. Jag tycker vi är lagom många. Det som lever, det liksom förökar sig. Det som lever, det smittar med nytt liv. Och tänk om det är så att Andreas vill hjälpa oss i mötet med våra vänner den här hösten. Jag tror att det kan vara så. Jag har i höststarten levt med en annan bibel. Jag ska bara dela den kort med dig innan jag säger amen. I psalm 147 så står det så här. Du Gud sänder ditt ord och då smälter det frusna. Och när jag var liksom skulle gå in i den här hösten och hade mina sista semesterdagar, så stannade jag inför det där ordet och upplevde att det där går jag in i hösten med när det gäller alla möjliga saker. Tänk om det är så att saker, eller det är min erfarenhet, att saker kan frysa till. Relationer kan frysa till. Konflikter kan göra att det fryser till. Det kan finnas en slags nästan lite broms i det där med att människor skulle få syn på Jesus, vare sig man tror sen innan eller inte. Så jag har levt med det där ordet och den bönen. Gud, sänd ditt ord, sänd ett tilltal, rör vid våra liv, i vår kyrka och i våra nätverk så att det frusna smälter. Jag vill bara skicka med dig det. Som en slags, ja, men det där har jag levt med och ber över. Och tänk om det är så att det finns någonting i det här. Gud rör sig i våra relationer. Gud rör sig i både den som är van att gå till kyrkan och den som inte är det. Och Andreas exempel kan hjälpa oss här. Hitta din grej. Hitta ditt språk. Hitta ditt anslag och våga tro att Gud använder dig i det. Bjud människor till Jesus, även om du tycker att det är svårt att svara på alla frågor. Lita på att anden verkar i människors liv. Alla ni som sitter här framme på första raderna, när ni går till skolan och hänger med era kompisar och då är ni liksom lite kymigt att säga att man är ett kristen och att man har varit i kyrkan i söndags, kanske. Vad vet jag? Våga tro att Gud går med er i det. Våga tro att en litet ord bara om vad gjorde du i helgen? Jag hängde med mina kompisar i kyrkan. Och våga tro att Gud är med dig i det modet. Jag tror att han är det. Gud får ta ansvar för sin del i det här äventyret. Hur hittar vi enkla sätt att bjuda med? Jag har ett förslag. Den 24 september börjar höstens alfakurs. Och när du kommer ut härifrån sen så finns små kort du kan ta med dig. Där du väldigt enkelt skulle kunna bjuda med människor till en introduktionskurs i kristen tro. Här i kyrkan, under väldigt avspända former. Vi käkar kvällsmat ihop, vi lyssnar på ett föredrag och vi samtalar i en mindre grupp. Inga förkunskaper krävs, ingen tro krävs när man kommer, utan man kommer med sina frågor och sin lust till samtal. Du som är med här i kyrkan kan också vara med och engagera dig i Alfa på alla möjliga olika sätt. Kolla på bordet där ute. Slutligen, du som söker en tro och som firar gudstjänst med oss här i rummet eller på skärmen, välkommen med. Välkommen med. Vi kan inte svara på allt, men tillsammans vill vi hjälpa mig med det allra mest avgörande, att komma till Jesus. Det är så mycket som avgörs i hans närhet. Amen. Låt oss be tillsammans. Herre, tack för att du är den du är. Du outtröttligt söker våra liv. Tack för vad du kommer med. Av frid, glädje, rättfärdighet, helighet, upprättelse, nåd och barmhärtighet. Jag ber för alla mina vänner här i kyrkan och vid skärmen och vid radion och alla sätt som man tar del av den här gudstjänsten på. Kom till oss. Jag ber för oss som redan har en tro. Hjälp oss att lära av Andreas och bjuda till mötet med dig. Tack att du önskar det mötet så hett. Och vi ber att få samarbeta med dig i det. Amen.